Ja, hej igen. Nu är det dags igen att prata. Höra fortsättningen på Evas berättelse om vägen ifrån en hungrig 15-åring sugen på livet och vad det innebär till idag som aktiv präst. Och det var ju den rollen som Gunnar och jag träffade henne och hennes man. Var var vi, Eva? Du hade flyttat till Piteå. Ni hade fått er dotter.
Ja.
Och du...
Jag jobbade ju som textillärare i Piteå.
Så var det. Ja, nu ska jag fortsätta lyssna på. Ja,
ja, jag kommer ihåg jag hade med våran dotter en gång i klassrummet. Då var hon väl 3 år. Precis att hon kunde stå bakom katedern och kika över kanten. Och alla skulle packa ihop sina grejer för så skulle jag avsluta lektionen. Och då så stod hon där så sa hon: "Tyst, alla barn!" Hon hjälpte sin mamma styra upp verksamheten. Men då måste jag bara tänka efter. Då behövde jag inte börja från scratch igen som jag gjorde när jag skulle gå textillärarlinjen. Då var det, jag ska bara tänka efter vad jag sökte först. Men det är hemskt med minnet.
Får jag ställa en fråga?
Ja.
När du jobbade som textillärare där i Piteå och kände att det kanske sög mer än det gav både för elever och för dig, började du fundera då, vad var det som gjorde att du började titta åt Svenska kyrkan och fundera på att läsa teologi och gå vidare?
Ja, alltså då var jag i en tid i mitt liv då jag hade börjat omvärdera väldigt mycket trosmässigt. Och, ja, det var inte så självklart för mig längre, allt det här som jag hade trott på. Och
även gudsbilden alltså?
Ja, och det var som att... Ja, jag hade tappat mycket av det.
Ja.
Och så egentligen så började jag med att börja ta tillbaka de här liksom riktiga stolparna i den kristna tron. Att Jesus har funnits och att han har dött för oss. Och de här som stora sakerna som man ofta återkomma till, men allt det andra, alla upplevelserna och alla tolkningarna och allt det här hade jag tappat och kanske tappat tron på också, för det är mycket tolkningar.
Ja.
Och så till någon frikyrklig, alltså gå tillbaka till det, det var jag inte så intresserad av. Men nu minns jag det lite mer, för att när jag höll på som textillärare så fick jag för mig, att jag skulle jobba i Svenska kyrkan. Jag vet inte var det kom ifrån faktiskt. Det var ingen som pratade med mig om det, inte jag själv, besökte inte dem, jag vet egentligen inte. Men så fick jag för mig att jag skulle jobba med skola och kyrka, den kopplingen.
Ja, just det, var så du nämnde.
Ja. Men sen visade sig att det fanns inte längre. Och då visste jag inte om att det fanns kvinnliga präster på den här tiden heller. Men däremot så tittade jag på olika utbildningar inom Svenska kyrkan och då såg jag att de hade diakoner. Och då tänkte jag, ja men det där kanske kan vara någonting för mig. Så det var egentligen i den änden jag började. Att det här med diakoni, det var inte heller någonting. Ja, du ser hur jag hoppat hit och dit under livet, men det, jag
jo,
vet
men
inte
vet du,
jag, livet så alltså.
Jag ser ju som att en drivkraft att ha sig med sig,
ja,
att faktiskt komma få med sig i och känna sig övertygad om att nu är jag på rätt spår.
Ja, på något vis så har det väl varit rätt viktigt. Och så jag, när jag börjar tänka så här att nej, inte vill jag göra de här arbetsuppgifterna. Det kändes så löst i kanten också. Så många diakoner arbetar fantastiskt. Och därför att de har också en bakgrund som de kan använda i sin diakoni. De är ofta socionomer eller sjuksköterskor.
Ja,
och då kan de liksom använda sina yrkeskunskaper. Så det här med att vara textillärare och ska bli diakon, det var väldigt långt ifrån vartannat.
Mm.
Och eftersom jag då mer och mer uppfattat ska jag jobba i kyrkan, så vill jag jobba med bibelordet.
Mm. Mm.
Och jag träffar faktiskt en präst som även var runt och rekryterade präststudenter.
Även kvinnor?
Ja.
Ja.
Mm. Och då gick jag på den här diakoniutbildningen och då satt han i dagrummet. Och vi skiftade som att städa det här huset. Vi bodde ju där som en slags internat.
Mm-hmm.
Så jag kom där med dammsugaren och bad honom att lyfta på fötterna. Jag skulle städa. Och då satte han sig ner och vi började snacka. Och då så sa jag, han frågade hur det kändes. Jag sa, det här är nog inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Ja, men vad vill du göra i Svenska kyrkan, sa han. Ja, jag sa, jag vill ju predika.
Mm.
Ja, då ska du bli präst, sa han.
Mm.
Ja, tänkte jag, det ska jag.
Ja, det ska jag.
Då blev det så självklart. Fast jag faktiskt aldrig hade varit och sett en kvinnlig präst. Men det blev så.
Och, det är fascinerande.
Ja. Och då sökte jag till Uppsala, teologen.
Ja.
Men då, det året var det så väldigt många sökande, och det kanske det var andra år också. Så vi var 200 som sökte 50 utbildningsplatser. Oj. Och alla var behöriga.
Ja.
Så det var låten som avgjorde, om jag uppfattade rätt. Konstigt. Jag tror att det gick till så.
Ja.
Men jag fick en plats i alla fall.
Nämen. Och, i Uppsala?
I Uppsala, ja.
Fick du familjen med dig då?
Du, från början läste jag ju på distans.
Okej.
Okay. Mm. Så småningom så flyttade vi till Uppsala när jag gjorde det sista, tror jag, på utbildningen.
Mm.
Tillfälligt var vi där. Men det mesta av utbildningen läste jag på distans, och man kunde läsa både mot Uppsala universitet och sen kunde man läsa mot Stockholm vissa kurser.
Mm.
Så jag plockade kurser lite överallt och fick ihop min utbildning.
Och det kändes rätt hela vägen?
Ja, jag tyckte det var väldigt intressanta studier och svåra. Alltså det var ju så väldigt mycket litteratur. Det var ju tjocka tegelstensböcker.
Ja.
Och mycket av litteratur var på engelska, och jag är inte bra på språk.
Mm-hmm.
Så ibland så försöker jag hitta andra böcker bara för att ta istället, för att det skulle gå lite lättare. Så, men jag kommer ihåg att jag var uppe och läste 5 på morgonen, bara för att kunna vara ledig sen när våran dotter vaknade. Mm. Och så när hon sen middag så läste jag, och när hon hade gått och lagt sig på kvällen så läste jag.
Otroligt.
Så jag fick ju hålla på sådär.
Otroligt.
Men där fanns någon drivkraft, så det gick ju bra.
Hur gammal var du då?
Då var jag väl 40-årsåldern.
Uh-huh.
Så jag tror jag var klar med studierna när jag var 45. Och då hade jag ju stött på patrull en del av gångerna. Alltså tack vare att jag kom från en frikyrklig miljö.
Uh-huh.
Och sen kom jag in inom Svenska kyrkan, och man ser lite olika på saker. Men då hade jag liksom bearbetat det eftersom, så att det blev mer och mer tydligt för mig att den här trivs jag. Alltså, jag känner som att Svenska kyrkan är högt i tak, och man behöver inte ha några fyrkant där allting är rätt. Det känns som att det är väldigt mycket lättare, och trosmässigt är det faktiskt väldigt lättare, för det ryms alla ryms på något vis.
Ja,
så
ja.
På något, så jag blev, var ju väldigt positiv till kyrkan då, för jag såg ju att här var ju liksom fritt. Kände det, för jag tycker inte om att fållas in i vissa mönster. Jag gillar inte det.
Nej. Och du fick kom till den situationen att du fick predika det, ja, som var din drivkraft och önskan på något sätt.
Ja, så när jag blev klar och hade min prästvigning i Härnösands domkyrka var det. Då fick jag ju min första tjänst, men då var man ju pastorsadjunkt. Så hela första året så går man ju att man, det är sagt att man ska ha handledning 50% och så ska man jobba 50% som präst. Så ungefär så.
Ja.
Och där kan jag ju säga att för första gången i livet så kom jag på kant med folk på arbetsplatsen. Och det förföljde mig.
Administrativ personal eller...
Ja, då i det läget så var det med kyrkoherden som var min chef. Och för det dröjde inte så länge förrän de inte ville ha mig där längre. De skulle nog helst säga att jag försvann från jordens yta. Men alltså, det som hände, och jag nämner inga platser och ingenting sånt för att jag känner att det är så känsliga saker, men jag måste på något vis nämna det.
Ja.
Min första begravning som jag hade i Svenska kyrkan som ny präst, efter jag hade haft gudstjänsten så följde jag med ut och de anhöriga hade gått iväg.
Mm.
Och jag gick ut och skulle se hur man gjorde, för att när de skottade ner i jord i graven och ställde i ordning alltihopa.
Mm.
För att jag skulle kunna göra mig en bild av hur det fungerade.
Ja.
Och så jag kunde berätta, och när de undrade på sorghuset, att man träffar ju alltid familjen.
Mm.
Så jag försökte lära mig så mycket som möjligt av alltihopa. Då ser jag att när de ska ta ner gruset ovanpå kistan där i gropen, skickar de ner grävskopan ner i graven och knackar till så här hårt. Jag blev helt chockad. Oh. För då har vi tagit hand om den avlidne i kistan och begravningsbyrån har gjort fint och allting är ju så, vad ska jag säga, etiskt. Och så ser jag att det sista de gör är att de knackar hål på kistan. Hör du hur det knakade? Det kändes som att de kom med grävskopan rätt i ansiktet på den avlidna, så kändes det. Så jag sa till vaktmästaren, men vad är detta? Varför gör ni så? Ja, det gör vi för att slippa och få en grop i jorden efter ett tag. För när jorden liksom sänker sig efter ett tag när det har legat där, så måste man fylla på ny jord. För att vi ska slippa det så ser vi till att få plats mer jord från början.
Men det här känner jag igen. Det här var ju reportage om i tv.
Ja. Och detta har ett tag efter jag upplevde detta så blev det en stor grej i hela Sverige.
Ja.
För då kom det fram att det fanns fler ställen som gjorde så. Men då var det nu, då.
Men skapade det här någon slags kritik mot dig att du visste?
Ja, eller? För sen hände det så att i min praktik där första året så skulle jag ju vara med lite överallt. Så jag skulle sitta som adjungerad i kyrkorådet. Och i det mötet så kom det upp någon som hade frågat om de här sakerna brevledes. Någon som hade sett det själv. Och då förnekades i mötet, det förnekades att det överhuvudtaget förekom.
Ja.
Och jag blev så rädd, jag vågade inte säga någonting där. Det skulle jag kanske gjort, men det gjorde jag inte. Men när jag kom hem så ringde jag ju ordförande och sa att det här, tyvärr så är det sant. Vi har själv sett det. Och då blev jag inkallad till kyrkoherden strax efter. Och han undrade om jag brukar ha såna här hallucinationer.
Nej, men du skojar.
Nej, det är dagens sanning.
Nej, men
ja. Sen började han diskutera sanningsbegreppet, för jag sa det jag har sett med mina ögon och hört med mina öron, för mig är det sant, sa jag. Mm. Det är inga hallucinationer.
Mm.
Mm. Började han diskutera sanningsbegreppet, alltså rent teoretiskt. Jag sa det behövs inte, sa jag, för att det här, så här gick det till. Och sen tog jag reda på att det här var alltså gravskändning.
Ja.
Och det är ett straff
olagligt.
På 2 års fängelse.
Mm.
Mm. Så gick det till, och efter det så vägrade vaktmästarna att komma in i pastorsexpeditionen när jag var där. Jag var pest och pina.
Alltså vad som är en styrka då och en bekräftelse på just begreppet ha sig med sig,
ja,
det var att du orkade stå emot.
Ja.
Det du säger, att det här var sant för mig, det här såg jag, det här har jag upplevt,
ja,
och att du stod emot den pressen. Men slutade det med att du slutade där?
Nej, inte där.
Nej.
Utan där blev han som var min handledare, han blev bortlyft. Det var min chef. Jag fick vara utan handledning och jag fick vara kvar.
Okay.
Men jag blev ju, det var ju en kyla.
Ja, men vet du, jag får ha så svårt. Ja, det sägs ju det att den arbetsplats där mest konflikter i Sverige, det är inom kyrkan.
Ja, tyvärr.
Så det låter ju som en paradox, tycker
ja.
Jag.
Nej, det, alltså, med tanke på mitt relativt långa yrkesliv innan jag kom inom kyrkan, så vet jag inte, jag kan inte minnas en enda grej som har hänt på mina arbetsplatser av den här digniteten. Men när jag började jobba i Svenska kyrkan som präst, så var det på ett ställe och så kom jag till ett nytt, så hände det hemska saker där, och så kom jag till ett nytt, så hände det hemska saker.
Man får inte säga sanningen alltså, man får inte...
Nej, ofta sopas det väl under mattan. Och sen dessutom så har jag, i alla fall där jag har kommit, där har funnits mobbning. Och eftersom jag är som jag är, och det är det här att ha sig med sig. Jag har alltid känt för den som har varit utsatt. Alltså det här var ända från barn. Jag kunde ju gå fram på skolgården och hjälpa någon som de puttade ner i buskarna. Bara för att jag tyckte det var så hemskt att de gjorde på det sättet. Så jag har alltid tagit, kan säga att de tagit de svaga i försvar. Och stått upp för dem. Det har bara varit så. Och det har jag ju fortsatt med, men det har ju kostat mig enormt mycket lidande att jag har vågat stå upp. Men jag har inte kunnat gjort något annat.
Nej, men det är det jag kan känna då, är ju styrkan och just egentligen, hur ska jag säga, en uppmaning till strävan att faktiskt vara... Att ha sig med sig är ju att vara sann med sig mot sig själv.
Ja.
Även om det många gånger är svårt att veta.
Ja, det blir ju med hedern i behåll alltså.
Ja.
För
ja.
Hade jag gjort annorlunda hade jag ju på något vis sålt mig själv.
Ja, precis, för att få vara kvar i yrket.
Ja.
Men jag menar, det här var alltså, vi ska inte gå in på tid och sådär så att man ser och förstår när och var och hur så. Men det är tydligen uppenbart alltså att inom kyrkans väggar, eller vad man ska säga,
ja,
så förekommer det mycket dubbelmoral och utsatthet.
Ja.
Det har jag hört också genom...
Ja, ja.
Det är tragiskt.
Ja, det är det.
För det borde ju vara det stället. Och det är ju det stället. Kyrkorummet är ju det stället dit människor söker sig i kriser. När det händer något stort runt omkring, då söker man sig till kyrkan så som rum.
Och vi ska ju stå för försoning. Och ja, man ska ju stå för förlåtelse, alltså man ska ju leva sin tro.
Ja.
Men istället är det något annat som styr.
Men om vi tittar på ändå, för det har ju varit ett långt yrkesverksamt liv som präst inom Svenska kyrkan. Vad är det positiva? Vad är det som ger dig bekräftelse på att du är på rätt plats, så att du kan förmedla det som är tanken?
Själva mötet med församlingsborna i samband med dop och vigsel, konfirmation, begravning och gudstjänst. Mm. Det har ju varit jättehärligt.
Mm.
Och det är det fortfarande, känner jag, att det ger mig ju liv tillbaka. Och till exempel att möta de här små bebisarna. Ofta är det ju barn, små barn som döps. Alltså bara för hålla i den här lilla och få titta in i deras ögon. Alltså det är en värld som jag njuter av. Jag tycker det är så härligt. Så när jag har döpt dem och gått och burit ner dem i församlingen och hälsat dem välkomna och sen så ska jag lämna tillbaka dem till föräldrarna, så vill jag inte släppa. Och de doftar gott och de är mjuka och god och de ler. Ja, det är fantastiskt. Och det är fantastiskt, alltså. Jag tycker det är. Och sen vigselparen, deras glädje och kärlek, och man får vara med liksom mitt i allt detta. Det är också en enorm fin upplevelse. Och fira nattvarden och läsa instiftelseorden och så stå inför altaret i gudstjänsten och vara som den som leder bönen i församlingsbönen. Det går inte att beskriva med något annat ord än att det är en fantastisk känsla. Och även att få förbereda en predikan, för att menar jag är ju som folk, ibland kan jag tänka, men är det här sant? Finns det ett liv efter döden? Alltså jag tvivlar ju också, för man, det är jättesvårt att veta, för vi vet ju inte, det handlar ju om tron. Men när man sitter och förbereder en predikan till exempel och läser in sig på bibelordet och riktigt tänker efter och känns som att man är nästan på plats där det händer, då är det som att tron blir så väldigt starkare. Alltså det är det där med att tron kommer av predikan och predikan kommer ifrån Guds ord. Så när jag sysslar med bibelordet, då växer min tro. Så när jag står i kyrkan och predikar, då är jag så trosviss att det kan inte gå av.
Ingenting rubbar dig.
Nej. Och jag känner liksom bara, wow.
Hur mycket tror du, nu är det spekulationer bara och sådär, men hur mycket tror du att du har fått, om jag får säga, gratis genom att vara fostrad in i den här världen, kanske på en väldigt naiv nivå från början naturligtvis som barn och så.
Ja.
Men har manegen varit krattad lite grann? För vad jag har förstått så är det väldigt många, kanske framförallt inom frikyrkan, ja det vet jag inte förresten, men barn, ungdomar som har vuxit upp i kristna familjer med framförallt där någon har varit pastor eller präst eller så.
Ja.
Har under högljudda protester och så tagit avstånd.
Ja.
Och liksom aldrig och så vidare. Men sen kommit tillbaka.
Ja.
Men på egna villkor.
Ja. Man börjar om. Och man skakar av sig alla de här tolkningarna som man har fått i sig. Och börja läsa själv, läsa bibelordet och tolka det själv och även utifrån ny litteratur, för att hela utbildningen på universitetet plus det här pastoralinstitutet, det sista prakten som man kallar det för, det var ju också full med litteratur som Svenska kyrkan står för, den lutherska kyrkan, och när man får till sig den och det känns som äkta, Då tror jag ändå att det här bakgrunden som frikyrklig har jag enorm nytta av, för att jag läste ju Bibeln på den tiden massor. Jämför med nu så läser jag nästan ingenting nu, så jag är lite lat. Jag läser när jag ska själv förbereda någonting, och då känner jag igen alltihopa och jag kan hela kontexten redan. Och det känns som att det är bara till att dyka in i det, och jag har liksom så mycket att stå på.
Mm.
Så jag tycker nu att bakgrunden har spelat jättestor roll positivt för mig, fast det har varit i den kontexten.
Ja, alltså jag får en bild framför mig, just det här när frågan uppstår, finns Gud? Ja. Då finns det någon, jag vet inte om den är sann eller konstruerad, men två, om det var vid två olika tillfällen eller samtidigt, astronauter,
ja,
som fick den frågan, och den ena sa att nej, när jag var där uppe jag tittade, jag såg ingen Gud. Och sen den andra menade på, ser man det som jag såg och upplevde där, så kan man inte förneka,
nej,
att Gud finns.
Nej,
så jag menar, det finns ju tolkningar från alla håll.
Ja, och jag tror många människor ser Gud i naturen.
Jaha.
I skapelsen.
Ja, ja.
Mm. Rättare sagt, det måste ju ha funnits en enorm tanke i skapelsen. Det är ju så gjort i detalj. Och det är ju så konstfärdigt gjort. Se bara på djuren. Alla färgerna, alla formerna.
Ja.
Helt otroligt.
Ja, det är det. Det är det. Och för att inte... Jag är ju så naiv på något sätt och tror ju att alla trosinriktningar,
ja,
har samma, om vi får kalla det, mål eller övertygelse om den goda kraften, kanske man kan säga.
Ja, just det.
Sen att man i olika kulturer, som sagt, då...
Ja, det beror på var man är född ju.
Ja, lite så.
Hade jag växt upp i ett annat land så hade jag ju kunnat vara buddhist eller katolik, ja, eller jag var som helst i princip. Mm.
Men att just sträva efter det goda.
Ja.
Och det behöver vi väl verkligen tänka på idag.
Ja.
Och någonstans alltså så går det ju inte att komma ifrån den känslan utav att faktiskt ha sig med sig. Nej. Det är när man, precis som du sa förut också, när man ser en människa som är utsatt och man kan hjälpa den.
Ja.
Utan att slå sig på bröst, ingenting sånt. Nej. Utan bara att finnas där och göra en insats.
Ja.
Då kommer också känslan av att ha sig med sig, kan jag tycka.
Ja.
Att då man fyller en funktion, man har en uppgift. Och det har vi gentemot varann.
Ja, och det ger ju glädje tillbaka,
ja,
när man ser att man kan göra något för någon annan.
Ja, det är precis.
Och det kan man ju känna tydligt i begravningssammanhang. Att... ja, vad ska jag säga, det är något av de viktigaste stunderna, tycker jag.
Mm.
Och mest noggrannhet också. Alltså att få leva och lyssna på hur ett helt långt liv har varit och sen försöka återge det i sitt griftetal.
Mm.
Alltså det är en väldigt speciell stund av allvar och för också för att förmedla hoppet om evigt liv. Och det är ju samma där. Vi vet inte. Vi kan inte bevisa någonting. Men vi har väldigt mycket löften som är knutna till evigheten. Och då får man lyfta fram det i den stunden. Därför att vi behöver något att hålla i när det brister. Relationerna går sönder eftersom döden kommer. Vi behöver något att hålla i.
Men är det inte då också av stor vikt att ha de... Det är väl ungefär som att man blir så snopen att man åldras.
Ja.
Att på något sätt ha det med sig även under livet. Jag brukar säga, jag kanske har sagt det tidigare, men att komma döden in på livet,
ja,
att ha det, man behöver inte göra något drastiskt och dramatiskt utav det, men normalisera det på något sätt,
ja,
och ta det till sig.
Och ibland blir det lite kusligt faktiskt för en själv, för att jag kan stå och ha en begravningsgudstjänst,
mm,
och så tänker jag, men nästa gång är det kanske jag som ligger där i kistan eller sitter på sorgebänken.
Mm.
Och det kommer väldigt, väldigt nära.
Mm.
Och jag kan inte påstå att jag är så lugn med den tanken här. Så jag tycker det är lite kusligt med döden.
Det kanske får bli ett ytterligare ett avsnitt framöver. Just hur man... Fast det går ju inte att förutsäga. Även om man kan säga kloka saker här och nu. Så har man ingen aning om, precis som du säger, vad händer när jag sitter där eller när...
Nej, och det, alltså, bara känsla av att veta att man ska grävas ner i jorden eller brännas upp. Jag tycker det känns krimigt alltså.
Ja, gud, det var bra uttryckt. Det känns lite krimigt.
Ja.
Ja, brännbara ämnen att prata kring. Och jag tycker att det här har varit ju fantastiska samtal som vi har haft. Spännande att följa också någon i sin trosutveckling, eller vad vi ska kalla det för. Via reklambyråer och textil och pedagog och alltihop, och så hamna i predikstolen. Och jag har ju haft förmånen att få lyssna på dig.
Och det jag måste bara säga, det som är en fördel att jobba som präst jämfört med att vara lärare i skolan, det är att folk är ju tyst när man pratar.
Ja, det var bra. Ja, det är bra. Vi slutar där. Att folk är tyst när man pratar. Jag tror jag ska bli präst. Tack snälla Eva för att du har velat dela med dig.
Tack.
Vi hörs säkert igen och har mer att prata kring. Hej då!
Hej då!